Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det blir bra, nu är vi färdiga där, va?
Mm. Ja. Sen snyggt,
kommer plånga. Indiepodden.
Fram ukulele och försöka spela med någon gång.
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride hard so long?
I Indiepodden denna veckan ska vi prata e-sport. Men först har vi en svensk nyhet inom amerikansk racing.
Du tänker på Linus Lundqvist.
Jajamän.
Som är klar för, som är näste man, näste svensk att flytta över sin karriär till USA. Det blev klart i veckan, eller det tillkännagavs i veckan i alla fall, att han ska köra Formula Regional Americas, som är en juniorserie i USA. Och det är ju naturligtvis jättekul. Och ja, så fort det här tillkännagavs så hamnar han ju på vår radar. Svensk i USA, racing. Så vi har tagit ett långt snack med Linus, som jag är med idag.
Mm. Jättekul. För det visar ju sig att Road to Indy har ju även lite genvägar, eller det är väldigt dumt att säga så också i och för sig, men det är alltså en seger i den här serien nu som Linus ska köra i år. Den som vinner den segern får alltså en plats i Indy Lights nästa säsong.
Precis, det här snackar Linus ganska länge om i intervjun som jag gjorde med honom, och det är inte samma upplägg som i Road to Indy, utan det här är ett parallellt spår som han har gett sig in på, med målet är detsamma, och det är först Indy Lights och sen vidare till IndyCar. Så att det är, ja, stört skön väg för vår del.
Så ska vi lyssna lite på vad Linus hade att säga då?
Ja, men vi gör det.
Vi gör det på en gång.
Linus Lundqvist, hjärtligt välkommen till Indiepodden.
Tack så jättemycket. Först och främst, stort tack för att jag får vara med och ha mig här. Det ska bli väldigt spännande.
Självklart, du är ju på väg till USA. Och då är man ju högintressant för oss och våra lyssnare. Och få prata lite om vad framtidsplanerna är för någonting. För det är ju framförallt därför vi blev så angelägna om att snabbt få med dig in i podden när nyheten släpptes nu i veckan att du är på väg till USA och ska köra Formula Regional Americas.
Stämmer bra det. Snyggt att du fick till namnet där också.
Ja, men jag var tvungen att kolla upp det. Så. Öva några gånger innan vi kopplades ihop. Men för oss som inte känner till de här juniorklasserna i USA, kan du berätta lite, vad är det för klass du ska köra?
Precis, det, helt ärligt så är det ju lite förvirrande för oss liksom som ska välja de här stegen också. För det är ju inte bara i USA utan det är även här i Europa. Att det känns som det finns 70-11 stegar att gå. Mm. Och så ska man ju försöka välja rätt väg där. Men det finns ju egentligen två olika steg borta i USA då, som man kan säga. Där alla egentligen leder upp då till IndyCar om man har det som lite slutmål. Och det är ju då den här Road to Indy-stegen som Rasmus Lind har ju varit på den här podden. Och han har ju gått den vägen just liksom via USF 2000 och så Pro 2000 och sen då Indy Lights. Och på andra sidan som ändå relativt nystartat är då Formel 4 och Formel 3-stegen, eller som det nu heter då Formula Regional Americas. Och det är ungefär likvärdiga bilar skulle man kunna säga, där Formula Regional är egentligen då som Pro 2000-klassen. och där steget efter då skulle vara Indy Lights. Men det går egentligen under olika helger, där den här Road to Indy med Pro 2000 och USF 2000 och Indy Lights även går ju, som ni mycket väl känner till, tillsammans med IndyCar, medan då den här Regional och Formel 4-serien är, går själva under andra helger, men fortfarande på samma bana då.
Just
så det. Det är som två lite olika stegar som man kan gå, men ja, som leder förhoppningsvis till samma slutmål.
Om man skulle jämföra med någon europeisk racingklass i termer av prestanda och sådär, vart någonstans befinner vi oss?
Ja, alltså det finns ju exakt ett mästerskap i Europa som heter Formula Regional också, och det är ju ungefär likvärdiga bilar. Det är ju som sagt ju andra motortillverkare och andra chassin och så vidare, men i slutändan så är de ju väldigt lika. Så jag skulle väl säga att det är ju steget under prestandamässigt de här FIA F3-bilarna som går tillsammans med Formel 1. Okay. Om man jämför med den bilen som jag körde förra året, så är det mer hästkrafter men mer vikt. Så på ett varv så skulle jag väl säga att det är nog 3-4, kanske 5 sekunder långsammare. Men som sagt, det blir en ny utmaning eftersom det blir en helt ny bil, nya banor och en helt ny kontinent för min del.
Just det. Och du har ju tillbringat de senaste åren i olika Formel 3-klasser.
Stämmer.
Nu ska jag inte gå händelsen i förväg och stoppa in i Formel 1 sådär. Vi ska passera ett par stationer först.
Precis.
Men du var ju brittisk Formel 3-mästare 18 och sen så tillbringar du 19 i den här Euroformula-klassen också med Formel 3.
Stämmer.
Så att du har ju mycket formelbils erfarenhet när du tar klivet över Atlanten.
Med ja, dig, liksom. Precis. Det känns som att nu skulle jag nästan till och med anse mig själv vara en ganska rutinerad Formel 3-förare, som du säger. 2018 så körde vi det brittiska Formel 3-mästerskap och det gick väldigt bra. Jag lyckades vinna det, och sen då förra året så tog vi steget upp till den stora Formel 3-bilen då. Den här gamla egentligen Formel 3-bilen som när Felix Rosenqvist vann mästerskap, EM-mästerskapet där, så är det ju samma bil och som Joel Eriksson körde då och så vidare. Och det var ju rätt spännande, för det var ett stort steg både bilmässigt men sen arenamässigt. För helt plötsligt så körde vi liksom på alla de europeiska Formel 1-banorna förutom Monaco, där vi hade vår egen stadsbana i på då.
Just det.
Så det var ju ett väldigt spännande år. Och det var ju inte, som sagt, jag tror de flesta förare, i alla fall jag, går in i alla mästerskap som man kör med både förväntan och förhoppningen om att vinna. Så när vi slutade femma då i mästerskapet, det var ju inte som man hade hoppats, men å andra sidan så var det ju inte totalt katastrof heller. Men som sagt, vi gjorde ändå så gott vi kunde, så det var ett väldigt lärorikt år.
Det var ett tufft år på många sätt, va? 2019, där kanske från början inte riktigt var på den nivån du förväntade dig av dig själv, va?
Nej, som jag sa innan, jag menar, jag går in med både förhoppningen och förväntan att kunna vara med och slåss och vinna ett mästerskap liksom varje säsong. Det är därför jag gör det här, så att säga. För att man älskar att vinna. Och som du säger, det gick ju inte riktigt som förväntan till början där. Och det visste vi kanske lite från början också, att det skulle bli tufft. Eftersom dels så var det ju ny bil för mig och nya banor, så jag hade väldigt mycket att lära. Samtidigt som för mitt team då, Double R Racing, de hade inte kört på den europeiska marknaden på nästan 7-8 år. Så det var ju väldigt mycket en lärokurva för dem också. Och i vissa tillfällen så kanske det var lite så att en blind leder en blind. Och de andra teamen kanske hade erfarenheten att köra på banorna och med bilen och så vidare. Så de hade nog ett litet övertag vissa gånger. Men som sagt, jag tycker ändå att vi gjorde det bästa av det vi kunde. Och som sagt, vi tog ett par pallplatser och en pole position där på Monza och så vidare. Så jag tycker ändå att vi visade att vi hade farten när hela paketet fanns där.
Absolut. Men nu hamnar du i ett helt annat läge. För nu hamnar du hos ett team som verkligen är vana vid att vara väldigt framgångsrika i den här amerikanska klassen, eller hur?
Stämmer. Det är ju en av de mest spännande delarna som jag tycker. Det är att kunna gå in liksom med ett mästerskapsvinnande team. Som vann. Ja, blev 1-2 i mästerskapet förra året. Så som du säger, de är ju vana vid framgång och de vet ju definitivt vad de gör när det gäller den här klassen. Så det ser jag fram emot att kunna få jobba med dem och som sagt, lärde mig mycket nu i början med bil och däck och allt det där. Så man börjar alltid om lite från ruta noll när det är en ny klass och så vidare. Men som du säger, jag har ju ändå lite erfarenhet från olika former av tre bilar. Så jag hoppas kunna bidra lite där också.
Just det. Global Racing Group heter teamet, va?
Stämmer bra, stämmer bra.
Vad kan du berätta om det här teamet för oss som inte känner till det sedan tidigare?
Precis, så det är ju ett team då som kör i det här F3 Americas som det hette tidigare, som nu då bytte namn till Formula Regional Americas. Och de har varit med egentligen sedan första året då, 2018, och körde även det då förra året tillsammans med ett par stycken förare. De hade ju totalt 5 förare där, så det var ju rätt mycket. Men det drivs egentligen av en som heter Christian, eller Christian Pedersen, en dansk faktiskt.
Okay.
Så spännande. Som även har en son som kör det brittiska Formel 3-mästerskapet tillsammans med mitt gamla team, Double R. Så sonen heter Benjamin Pedersen som körde även brittiska efter förra året. Som just stannar kvar nu ett år. Men vi kom i kontakt för ett par månader sedan när vi tittade lite på vad det fanns för möjligheter. Och självklart när vi började titta liksom på det här mästerskapet så vill man ju vara med i ett team som kan vinna. Och då var ju Global Racing Group definitivt en av dem som vi tittade på. Och kom i kontakt då faktiskt via Double R då, med mitt team. Okay. Eller mitt gamla team. Blev introducerad till Christian då. Så vi började prata och jag menar det fanns ju redan där en liten kontakt eller liksom koppling i och med att hans son kör för det teamet som jag tävlade för. Och sen var det ju självklart ett plus att han var dansk också. Så man hade ju liksom den lilla kopplingen där. Att vi är ju inte så långt ifrån varandra egentligen.
Nej.
Men så han har då ett racingteam. Han brinner för motorsport och har i grund och botten så är han en tech-kille. Så han har startat upp ett eget företag då som blev uppköpt av Microsoft som han sen nu då jobbar för. Sköter bland annat lite kopplingar med Microsoft och de samarbeten som de har med ett par F1-team då. Mm-hmm. Så han är ju fortfarande väldigt intresserad av motorsport och brinner för den sidan samtidigt som han tar sin erfarenhet av tech-sidan och utvecklar den bilen.
Det låter ju som någon som kan de kommersiella bitarna ordentligt också. Det är ju en bra förutsättning för att klara sig i racingvärlden också. Så.
Ja, precis.
Men du, för din egen del Linus, hur länge har en USA-satsning känts som ett rimligt alternativ?
Om vi säger så här, jag tror att alltså, det är ju någonting som man har haft ett öga på liksom sen go-kart-tider tänkte jag säga. Och jag menar, IndyCar är ju ett av de största mästerskapen. Och jag menar, speciellt när vi liksom haft lite svenska framgångar där också. Mm. Så har det självklart liksom lyft intresset. Och jag menar, speciellt nu det senaste året med Marcus och Felix då, så har det ju blivit ännu mer attraktivt för vår del. Men jag tror vi såg ju som sagt, målet var ju kanske att försöka stanna i Europa. Och det är ju den stegen som vi har gått så att säga fram tills nu. Och vi hade ju kanske som mål att försöka ta steget upp till FIA Formel 3. Men vi sa ju det att ska vi göra det så ska vi göra det ordentligt. Och med team som man kan vara med och slåss som segrar och så vidare. Och tyvärr så var den ekonomiska situationen lite för tuff för vår del. Och då var man ju tvungen att titta vad det fanns för alternativ. För vi sa det att i den här satsningen som... Vi är liksom en liten grupp bakom mig som sitter och tar beslut och försöker titta på vad som kan bli bäst. Där det är ju ingen hemlighet där bland annat Felix Rosenqvist är med och hjälper mig lite.
Just det.
Så jag har ju fått lite insyn via han också då på den amerikanska marknaden. Då han är ju stor förespråkare av IndyCar och det kan jag bara hålla med om. Men vi sa liksom det att vi ska ju försöka ha en bra syn på det hela, för i slutändan så jag vill ju kunna bli en professionell racingförare och kunna livnära mig på körda bil, och om det är i Europa, om det är i Japan eller USA, det liksom får man ju alltid, man får ju liksom sätta sig in i den situationen som vi är i och titta vart kan vi liksom välja liksom det bästa beslut för min del då, och kunna nå det. Som sagt, där måste man vara flexibel eftersom marknaden skiftar sig hela tiden. som det föll på nu, så var det definitivt USA och det här spåret som var mest attraktivt för vår del.
Just det. Och USA är ju en väldigt stor marknad, för en väldigt stor arbetsmarknad för reseförare, så att det är förmodligen en väldigt klok strategi att gå åt det hållet. Och jag kommer ihåg när vi pratades vid strax efter att du hade kört Daytona 24 timmars.
Mm.
Det var väl januari 19,
va? Stämmer bra. Stämmer.
Eller hur? Att du, yep. Jag kommer ihåg att du berättade att du trivdes väldigt bra i liksom den amerikanska racingmiljön, den amerikanska racingkulturen. Så att du redan då inte var främmande för att liksom söka dig tillbaka till den världen. Så det är kul att du har fått ihop det här, att du ditåt det går. Någon annan grej som är väldigt rolig med den här satsningen, det är ju att precis som i Road to Indy, där man har den här inbyggda progressionen, inbyggda moroten till att liksom segra och få hjälp och ta sig vidare, så finns ju den typen av belöning även i regional, eller hur?
Stämmer bra, och det ska jag inte göra en hemlighet av på några sätt alls. Jag menar, en av de största anledningarna till att vi valde det här mästerskapet och valde att titta på det, det var ju att Honda, som är motortillverkarna och motorleverantörerna i mästerskapet, gjorde officiellt för ett par månader sedan är det nu, att de kommer göra som ett scholarship, precis som i den här Road to Indy-serien.
Mm.
Där vinner du mästerskapet så får du alltså en fullt finansierad sitt i Indy Lights året därpå. Och som sagt, det tror jag för alla förare låter som lite av en dröm faktiskt, för det är ett av de största prisen liksom som finns i junior racingen idag. Så det är någonting som vi har liksom som mål, som jag har som mål, att försöka vinna mästerskapet och sen då hitta en styrning in the lights året därpå. Men som sagt, ja, man stänger ju inga dörrar.
Nej.
Alltså, vad som liksom, det har man ju inte råd med liksom i den här situationen, men det är ju definitivt någonting som är jätteintressant för min del och en stor grund till det beslutet vi la.
Mm. Ja, men det låter ju jättehäftigt att ha, liksom, ha det där konkreta målet och belöningen framför sig.
Det är ju... Ja, precis. Och liksom någonting man kan ta på, så att säga. För jag menar, om man tittar på liksom, egentligen även liksom, när vi vann det brittiska Formel 3-mästerskapet nu, egentligen det enda du får, det är ju liksom äran och liksom, kunna säga att du liksom har vunnit det, men du får ju ingenting annat rent fysiskt, så att säga. Medan här har du ju någonting svart på vitt, att är du mästare så, i Road to Indy så har du ju prispengar, och i det här så är det ju, som sagt, en finansierad sits i Indy Lights. Så det är ju någonting som också är jäkligt kul, tycker jag, med den amerikanska racing-scenen, att de verkligen, men vinner du mästerskapet, då förtjänar du liksom att kunna ta nästa steg. Oavsett liksom vad du själv kanske har för förutsättningar, så gör de det möjligt.
Ja, men det är ju en väldigt fin tanke. Alltså, en väldigt fin, det är ju, europeisk racing är ju så full av de här historierna och väldigt duktiga, begåvade unga förare som till och med vinner mästerskap men sen inte riktigt kommer vidare av ekonomiska eller politiska skäl.
Precis.
Det finns ju både svenskar och andra som har hamnat i den sitsen där det finns absolut ingen som helst tvekan om att ni är begåvade och duktiga, men vägen fram är så oerhört svår. Så det är väldigt kul att USA har den här attityden som skiljer sig så starkt. Men alltså rent konkret, hur ser din närmaste framtid ut? Nu du antar att du sitter hemma och ägnar dig åt social isolering som alla andra nu för tiden. Men hur ser planen ut? När drar säsongen igång? Och när, var, hur liksom?
Ja, precis. Jättebra fråga. Som sagt, hela världen har ju liksom satts på paus. Inklusive alla, inklusive vårt mästerskap såklart. Men preliminärt, så för att ställa in första racet som skulle gått i Atlanta, faktiskt nu den här helgen, skulle första racet ha gått, men som sagt, de ställde in det. Faktiskt en liten rolig story kring det, för i mitten, ungefär i mitten av mars, så hade vi preliminärt då tänkt att göra lite försäsongstester. Och jag flög över till San Francisco där vi skulle göra vårt första test.
Uh-huh.
Och sen då 12 timmar ungefär efter jag hade landat, så ringer teamchefen mig och så säger han att hej, alla tester och alla liksom första racet har blivit inställt. Du kan åka hem igen. spenderade 2 dagar i San Francisco och sen så flög jag hem igen på måndagen tillbaka till Sverige.
Ja, vad trist. Och, vad snopet.
Nej, det var ju liksom så här, ja. Hade jag väntat liksom med att åka till USA en dag så hade det liksom varit lugnt. Mm. Men så sen dess liksom så sa de att första racet är inställt. Preliminärt så säger de att andra racet kommer gå. Den går på Circuit of Americas den 5 juni, den helgen. Jag tror väl personligen att det kommer inte kunna gå, för jag tror att det kan bli lite tidigt. Jag tror att till och med Trump gick ut och sa häromdagen att alla sportevent kommer skjutas upp till och med augusti. Så okay. Vi får ju se lite hur de ställer sig till det. Men annars, antingen så är det nu den 5 juni eller så blir det sista helgen i juli, början på augusti där som vi sätter igång igen. Men fram tills dess så får man ju bara försöka hålla sig underhållen, tänkte jag säga. Såklart träna mycket, och jag, precis som alla andra, börjar utforska den här simracing-delen och vad man kan göra där.
Just det. Är det något du är engagerad i?
Jag försöker, tänkte jag säga. För jag har inte riktigt jag har inte haft en rigg hemma. Men däremot så har jag nu haft tillgång till, i och med att jag är med i landslaget, svenska racinglandslaget, så har ju de en simulator ute på Bosön.
Just.
Som använder iRacing. Och det passar ju perfekt, eftersom jag är bosatt här i Stockholm och det är ju bara dryga halvtimmen därifrån jag bor. Så försöker spendera både 1, 2 och 3 timmar på simulatorn där. Och först och främst försöka liksom bli snabb på det, för det är ju som sagt väldigt nischat liksom, som du mycket väl vet. Mm. Så först försöker man ta sig upp dit och sen så ska man försöka kanske börja tävla lite. Och jag ska faktiskt tävla redan imorgon i Formula Regional Americas. De har ju som ett e-race då, som går då på varje bana. Så de kommer köra nu. Ja, tisdag natt blir det för min del då. Så ska jag försöka se lite vad jag kan göra där. Men det blir min debut på e-racing-sidan. Så det ska bli spännande.
Nej, men vad roligt. Det hade jag helt missat. Då får vi passa på att tipsa våra lyssnare om att slänga ut lite länkar och sådär.
Ja,
men vad kul. Och den simulatorn som Svenska Bilsportförbundet har, det är ju en sån här riktig en, har jag sett. Det är en sån här som rör dig i där du sitter, va?
Ja, precis.
Du rör dig i ett antal dimensioner.
Ja, alltså handen på hjärtat så är det nog en av de coolaste simulatorerna som jag har sett. Så det är jättekul och jättetacksam att vi liksom får möjligheten att använda den. Och som sagt, öva upp lite. Och speciellt jag menar, i och med att jag har inte kört på någon av de här banorna som jag kommer tävla förhoppningsvis på senare i år. Och det är ju som sagt, det anser jag vara en av de bästa sätten med verktygen till simulatorn. Just att lära sig nya banor och hitta rytmen och så vidare. Så precis. Det är ju kanon liksom.
Verkligen, då har du verkligen alla förutsättningar att lära dig innan det är dags för skarpt läge liksom.
Ja, precis. Ja. I alla fall göra det bästa av situationen så att säga.
Ja.
Eftersom det inte är så mycket annan körning som pågår.
Linus Lundqvist, tack så jättemycket för att du var med och lycka till framöver. Jag tror definitivt att vi kommer ha många anledningar att återkomma till dig under när väl säsongen faktiskt kickar igång.
Det hoppas jag verkligen och det tror jag med.
All right. Ja, det som gör Formula Regional Americas ganska relevant på andra sätt inför IndyCar, det är ju att Honda gör motorerna. Så då betyder det att Hondas motorsportsdivision har koll på talangerna som finns där i, oavsett om det slutar i en mästerskapstitel eller inte. Men så kommer ju Linus också lära sig banorna som man kör på. Det är 2 banor som IndyCar tävlar på, Barber också, förutom Kota. Men sen så tävlar de också på Virginia International, är tänkt 17-19 juli. Och sen i Trois-Rivières i Kanada, det är en klassisk stadsbana som dock aldrig ingått i IndyCar, men det är en ganska viktig tävling det med. Och sen så ska de också i september köra på Sebring, där IndyCar-stallen alltid brukar testa under vintern. Och sen Road Atlanta som skulle gå nu i helgen i april blir inställd som to be announced ifall de planerar om den tävlingen. Så det är häftiga banor, och även om det bara 2 banor som IndyCar tävlar på, så tror jag det är viktiga banor att lära sig ifall man vill göra längre karriär i USA. För Virginia och Sebring, det är också klassiska sportvagnsbanor. Så det här är En väldigt intressant sätt att starta sin USA-karriär på, tycker jag.
Verkligen, och som han också sa, det är ju fantastiskt att han har den här möjligheten att sitta hemma i Stockholm nu och utnyttja tiden innan säsongen kickar igång och faktiskt lära sig de här banorna i en sån grym simulator som Svenska Bilsportförbundet har stående på Bosön.
Mm, då antar jag att det är iRacing han kör med.
Ja, precis.
Alla de här banorna finns på iRacing, så det är väldigt bra verktyg han har där.
Jag tycker också det är väldigt roligt att höra att han inte ger upp den här formelbilskarriären nu, utan att med det här nu som har hänt nu senaste säsongerna, två säsongerna här nu, att fler svenskar har fått upp ögonen för den amerikanska racingen och ser den som en ett alternativ verkligen till europeisk racing eller borta i Asien och så. Så att jag tycker det är ju jätteroligt det här, och att för Linus är ju en otroligt duktig förare och en väldigt talangfull förare, och att han ger detta en chans nu och hänger kvar i open wheel racing, det är glädjande tycker jag.
Absolut, Linus är också väldigt mogen och har en väldigt realistisk syn på det han sysslar med och svårigheterna framför sig. Så att, jag tyckte också det var kul att höra hur viktig den här gruppen kring honom har varit för det här beslutet. Jag är helt övertygad om att han inte har fattat det helt på egen hand. Och han har ju grymt bra folk omkring sig, som han också nämnde. Felix Rosenqvist är ju bara en av dem som ingår i den här gruppen som stöttar Linus och ger honom råd och stöd. Så jag tror som sagt Felix har ju varit en av dem som jag tror lobbat hårt för det här USA-spåret. Så att jag tror det kan bli hur bra som helst. Nu hänger det liksom på resultaten. Och det är fasiken ytterligare en säsongstart att verkligen längta efter. Det känns som där 2020 är de uppdämda förväntningarnas säsong.
Minsann.
Och det kommer bara bli en förlösning här i sommar tror jag, eller till hösten så. Och vi bara
racing dygnet runt.
Ja.
Hemskt gärna. Vi ska snacka racing också. Ja, som att vi någonsin gör något annat. Men Honda Grand Prix Honda Indy Grand Prix of Alabama presented by Amfirst kördes i lördags, och vi har en nykomling som skapade ut Indycar-veteranerna, för Scott McLaughlin vann det här e-sportloppet som kördes på iRacing. Will Power kom tvåa, Scott Speed trea, Alex Palou fyra, Simon Pagenaud och sen Felix Rosenqvist kom in på en sjätte plats. Med stackars Marcus Eriksson, han fortfarande inte hittat formen på simracing-sidan och bröt 25 i mål. McLaughlin, blev ni överraskade? Jag vill säga att jag inte blev överraskad att han vann på iRacing, för jag vet att han har hållit på med iRacing typ 10 år nu. Men vad kände ni när ni såg loppet?
Det är ju duktig på det mesta alltså, så att egentligen blev jag inte helt chockad.
Det vet inte jag heller. Den dimensionen som tillkommit ytterligare här nu jämfört med förra veckan till exempel här, det är ju att strategin fällde avgörandet den här gången.
Mm, väldigt mycket. Och där syntes också McLaughlins erfarenhet på just iRacing-plattformen, att han visste när han skulle tajma sitt första depåstopp. Inte under den här gulflaggen som de hade lagt in på var 15, utan precis innan, för man ville ju alltid gå in på precis innan en gulflagg på en roadcourse. Och sen när Karam och Rosenqvist körde ihop, när de fightade som ledningen strax efteråt, då insåg ju McLaughlin att nu ska man inte försöka spara på bränsle, utan kör flat out, gör till korta påstopp och sen kör flat out resten av loppet. Och det var så han också lyckades hålla sig före Will Power. Det var så de bägge slog Scott Speed, som valde att snålköra och försöka bara göra ett enda depåstopp. Mm. Så det var väldigt erfaret kört av McLaughlin, oavsett hur man glider och vänder på det.
Och nu har de väl börjat med race-strateger också i racing. Jag tror att fler och fler kommer anamma det framöver här.
Ja, nivån höjs hela tiden, nästan dag för dag, när man ser på hur förarna adapterar sig till den här situationen vi alla är i.
Så undrar hur det blir med spotters.
Det tror jag att de har redan.
Tror du det?
Ja, nästa gång ska man på oval, så då tror jag nästan att det måste. Det finns ett inbyggt spotterverktyg i iRacing, men att ha ett riktigt proffs där tror jag kommer vara ett måste för att överleva ett ovallopp.
Ja, men det var precis det jag tänkte på. Nu när det blir oval, då blir det liksom allvar på sätt och vis. Ja. Och där har ju spotters en sån himla viktig roll.
För min egen del så börjar jag tröttna lite på de förarna som klagar på att det här inte är riktig racing och så. Eller de klagar på att det inte är så verklighetstroget. Och så kan man inte göra i verkligheten. Och det går inte. Och vad löjligt det här är. Och jäkla pajas och sådär. Och det
har du några exempel? Har du någon speciell du tänker på?
Nej, jag gillar ju Conor Daly jättemycket i och för sig. Jag tror att alla förare håller väl på så här i viss mån fram och tillbaka. Eller många av dem i alla fall. Men jag satt ju och följde hans live-feed på Twitch här nu i lördags då, för vi kunde ju titta på racet i efterhand senare på kvällen, men man kunde ju följa förarna på Twitch live då, och han satt ju, i och för sig sitter han ju med mycket mer basic, han har en sån ratt som jag har, en sån Logitech G29, en sån väldigt så här, som man köper på Walmart typ, en sån ratt då, han satt ju och klagade på att ja men så där kan man inte göra på riktigt, och det var skit och det var inte bra och så här. Och han garvade ju också, han tog ju väldigt lätt på det om man säger så. Så att det var liksom lite charmigt gnäll kanske då. Jag tror inte han hade några spotters, han och Rossi satt och snackade gött och så att det var ganska roligt att lyssna på. Men ett väldigt där verkligt allvarligt fall, om man får säga det kanske är sanning modifikation, men det var ju alltså i NASCAR-serien här nu som kördes i helgen också, så var det ju Bubba Wallace som det hette någonting, Jakob, när man slutar man kopplar ner mitt under racet, vad kallas det?
Rage quitta,
jag gillar det ordet faktiskt. Men då var det så att han rage quitta då, han sa att det är jävla skit det här spelet och game skit, och så kopplade han huset då, vilket gjorde att hans sponsor som heter någonting, det är något kosttillskottsföretag tror jag,
Blue MU.
Aldrig hört talas om tidigare, men nu får de lite uppmärksamhet kring sig.
Han droppade honom som sponsorskapet för Bubba Wallace på Twitter. Att vi jobbar inte med quitters och sådär. Så att sponsorer och fler säger detta mer och mer som att det är på riktigt. Mm. Och i takt med det så tror jag att det kommer vara snabbt omodernt att gnälla för mycket på realismen och sådana saker, för vi får acceptera det. Men sitter man hemma och kör, då är det såklart inte 100% verkligt, såklart. Man kan ju inte återskapa det på riktigt, men då får man faktiskt gilla läget lite. Så antingen kör man, eller så kör man inte.
Kan
man
köra?
Så att jag tycker jag börjar tröttna lite på de som gnäller nu på att men det är inte på riktigt. Och så här, nej,
jag
det är det inte.
Jag håller med, och det handlar ju om att, det är ju töntigt att hålla på sådär. Men det är klart inte på riktigt. Det är ju ingen som säger att det är på riktigt eller att det här ska ersätta det riktiga. Men det är ju en extremt speciell situation. Så att det här är ändå, det är ju fullständigt fantastiskt att man ändå kan erbjuda så bra alternativ, så bra högkvalitativ e-racing som många av de här loppen ändå har innehållit. Och jag menar, jag tror vi fans som sitter hemma och tittar på de här racen, det är klart vi fattar att det inte är på riktigt och att det inte känns exakt som om det hade varit på riktigt. Men det är inte riktigt poängen heller.
Nej, poängen är ju att vi ska ha någonting att samlas kring. Ja. Och nu, det är ju fantastiskt fält som de fick ihop. Jag vet inte om ni tänkte på det, men Ed Carpenter var med på en road course. Det är ju första gången på typ 10 år han körde en road course.
Är det så?
Ja, han har ju låtit snabbare förare. Han är ju själv ovalexpert, så han ser ju fram emot Michigan nästa helg. Men han har ju senaste åren låtit andra förare ta hand om road courses åt honom. Men nu var han med och kom in på en 18:e plats utan några incidenter och inte någon gnäll heller. Det blir vad man gör det till, och då är ett mycket bättre exempel liksom Robert Wickens gjorde sin comeback. Han tog det väldigt seriöst, fick hjälp att bygga en riktigt häftig simracing-rig i sin källare, tyckte jag han sa. Kom på en 8:e plats, han har precis vant sig med handbroms och handgas. Och det är ju jättekul att han engagerar sig så här och ser det som en riktig upptrappning inför en eventuell framtida riktig comeback, när alla kan göra riktiga comebacker också.
Mm. som han har kämpat för att överhuvudtaget ta sig dit där han är. Alltså, det är djupt imponerande.
Han startade 27, alltså sist. Han hade inte någon kvaltid. Och så han startade sist och gick i mål topp 10.
Ja, mm. Han var uppe i topp 3 ett tag under depåstoppen och så. Så mycket bra exempel på det blir vad man gör det till. Vi ska väl inte avhandla hur förare gnäller något mer. Nu är det gjort. Men det här kommer bli skitbra, de närmsta 4 loppen som vi har kvar på det här inledande schemat.
Jag är också otroligt imponerad av Will Power, för han har ju tagit till sig det här jättesnabbt och han var ju med i toppen nu och körde i lördags. Sen så var det ju också att de var ju farten redan på fredagen på Indianapolis Motor Speedway, körde en halv race-distans där.
Ett antal förare. Det var inte, ja. Det var ganska många riktigt indie-förare som var med på det, men det var inte officiellt från IndyCar.
Men det var inte desto mindre underhållande, för när alla kör med fixed setup, alltså alla kör med exakt samma inställningar på bilarna, så blir det ju på en sån här superspeedway så blir det otroligt jämnt. Och det var, alltså, det var många gulflaggor på slutet, det var många som kraschade och så, men den tajta racingen som var från så här halv efter 50 varv och framåt ända till målflaggen var ju grymt underhållande. Och där hade vi, jag ska inte spoila nu, för om ni går in på speed51.com så kan man titta på racet där i efterhand, men där var ju Felix med och fightades och Will Power. Och så jag rekommenderar det, om ni inte har tittat på er redan, att bänka er och kolla på det. Det var ju minst lika underhållande som tittar på det på riktigt faktiskt, för de kan ju placera kamerorna på så fräcka sätt, liksom, det är ju obegränsat med möjligheter där, så att fartupplevelsen är ju helt sjuk. Så jag kan rekommendera det faktiskt. Vad har vi nästa race nu? Nu är det ju nästa vecka. Nu går vi ju apropå ovaler då. Det blir ju ovalrace nästa vecka.
Man ska köra på
nästa vecka, den här veckan säger
jag. Ja, såklart. Det blir på lördag igen. Antar jag, som har kört lördagar hittills. Jag ska köra på Michigan International Speedway, som före tiden var ett självklart stopp på IndyCar-kalendern. Men nu har man inte kört där på riktigt sedan 2007. Men det är en stor superspeedway, 2 mile lång. Fram till 90-talet så var det ju den snabbaste banan på IndyCar-kalendern. Jag tror att hastighetsrekordet ligger på 235 miles i snitt eller någonting från sent 90-tal. Om man kör med en sån här fixed setup, alla kör med exakt samma inställningar, då kommer det bli oerhört jämnt. Det var de berömda loppen också på slutet av 90-talet. De hade Hanford bakvingen som var liksom en stor bakvinge bara för att skapa mer luftmotstånd. Då kommer det bli samma effekt där. Man kommer köra 3-4 i bredd genom kurvorna. Det kan ju inbjuda till lite mer krascher kanske, men jag tror det kommer bli ett väldigt häftigt race, för de testade på den här banan, IndyCar-förarna tillsammans, inför den första tävlingen. Och de verkar ha skitkul då. Och nu kommer ju alla vara lite mer seriösa. Nu har vi kommit in i det här. Så det kommer bli en riktigt häftig tävling. Om vi säger lördag kväll antar vi att det kommer gå av stapeln då.
Det har vi något att se fram emot.
Verkligen. Och det kommer nog bli bara mer. Nu är du på en val. Då blir det ännu mer jämnt kan jag tänka mig. Men det var ju faktiskt så att första racet som gick nu för 2 helger sedan, så var det väl, 6 stycken som gick i mål på, tog målflagg på ledarvarvet tror jag. Nu var det dubbelt så många den här gången, det var över 10 stycken. Så att klart, alla flyttar fram positionerna, blir mer och mer stabila, lär sig detta mer och mer. Så jag tror att för varje vecka som går nu kommer det bara bli bättre och bättre racing även virtuellt.
Ja, IndyCar verkar inte föra någon poängställning, men jag har räknat lite. Scott McLaughlin leder, om vi säger efter 2 tävlingar, en seger och en fjärde plats, han har 83 poäng. Will Power, en tredje plats och en andra plats, 76 poäng. Tre i den här inofficiella poängställningen då har vi Felix med 69 poäng och sen Sage Karam 4 på 63 poäng. Ifall jag har räknat fel någonstans så får ni skriva till oss på Twitter, Instagram, Facebook, wherever. Men inofficiellt så har vi i topp 4 då McLaughlin, Power, Felix och Sage Karam.
Nu är det så att det här är inte den enda Indiepodden-avsnittet som vi släpper den här veckan. För redan i övermorgon på onsdag så släpper vi ett extra avsnitt.
Yes.
Då ska vi titta på hur IndyCar-förare tränar med vår gästpoddare Alex Elg.
Mm, det var ett riktigt trevligt samtal vi hade med Alex. Fokuserar mycket på hur Marcus Ericsson fokuserar, tränar inför varje lopp. Deras rutiner, hur de är, men också om Alex Elgs egna historia. Väldigt trevlig att snacka med, och vi kanske får höra mer om honom under säsongen.
Absolut, det är få andra som har sån inblick i hur man på den här nivån tränar och sköter sig och äter och dricker och sover och reser och i princip allting man behöver ha koll på som har med de fysiska förutsättningarna för att prestera på den nivån som racerförare i Formel 1 och IndyCar presterar. Så att, det var otroligt kul, givande samtal med Alex.
Mm. Så på onsdag så är ni välkomna tillbaka till Indiepodden, för då släpper vi det avsnittet. Men tills dess, på återseende.
Yep.
Och tack för den här dagen.
Tack.
Tack så mycket. Hej då!
Hej då!
Hej.
Did I want to know where my easy rider gone? Did I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.